Några dagar efteråt gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd. Hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: "Välsignade du mer än andra kvinnor och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig?" När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse. Amen. Varsågod och sitt ner. Vår bräckliga tro lever av förebilderna och förebedjarna. Och kanske främst av dem är Maria, den nya Eva. Genom hennes ja vid Guds besök så vänder historien. Man råder inte över tidpunkten för Guds besök. Han kommer oanmäld som den oväntade gästen. Men alltid i rätt tid. Det enda man råder över är sitt svar på Guds besök. Jag är Herren tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt, svarade Maria. Och så blir hon inte bara Guds mor, utan också trons mor. Ja, vem var egentligen Maria? Hon som av ängeln kallas högt benådad. Hon som av sin släkting prisas som salig och välsignad mer än andra kvinnor. Hon som av Gud utvaldes att föda Gud till världen. Hon har en egendomlig släkthistoria när hon träder in på den historiska arenan. Hon blir plötsligt en i raden av mycket kontroversiella kvinnor synliga i hennes anor. Den prostituerade Rahav som släppte in de första hebreerna över muren till det förlovade landet. Batseba, en främmande kvinna som blev kung Davids hustru genom hans svek och taktiska mord på Batsebas man. Rut, också hon en främling och invandrare. En som inte hörde till de rättrogna och infödda. Vad gör de i stamtavlan för en frälsare? Kanske de vill antyda att Gud inte behöver korrekthet alltid när något nytt ska ske. Och hon, en tonårsflicka som blir med barn utan att vara gift. Ja, där börjar berättelsen om Maria. En kvinna från Mellanöstern som kunde drabbats av offentlig utstötning, skilsmässorättegång och kanske till och med att hon hade blivit stenad. Från början till slut så befinner hon sig i livsfara. Hur orkar en oerfaren tjej ifrån den nordliga utkanten av landet med all denna skam och sorg? Det kunde väl räcka med illamåendet, ryggverken och de svullna fötterna. Hon är i nionde månaden och tvingas av skattemyndigheterna och ockupationsmakten ut på en ansträngande resa där hon och hennes trolovade Josef inte ens kan hitta ett anständigt nattlogi. Långt från mamma och de andra kvinnorna i byn där hemma så måste hon föda bland djuren i ett kallt och smutsigt stall. Ingen kan förklara för henne vad som händer när värkarna sätter in. Och innan hon läkt ihop igen så måste hon fly ut ur landet för att leva i exil med barnet och Josef. Ockupationsmakten vill döda hennes barn. Stillhetens ikon. smärtornas Maria. Hennes ohärligt svåra liv har en djup stilla punkt som bär henne genom livet igenom. Och jag läser i Marias liv en tro som inte lever av bekräftelse. Den kristna tron och Bibelns berättelser rymmer återkommande drag av absurditet. En orm talar till människan i Edens lustgård. En fisk slukar en olydig profet och spottar ut honom när han ber. En ung kvinna blir gravid utan att ha varit tillsammans med någon man. Vad blir det av den intellektuella integriteten om man ska sätta tilltro till sådana berättelser? Ja, när vi inte orkar med detta drag av absurditet, när vi till varje pris vill förstå, bevisa, förklara eller bortförklara, så faller miraklet platt till marken. Och länge har kanske bristen på bevis och begripliga förklaringar hört till de viktigaste invändningarna mot tron. Och ofta så har kyrkan gått i fällan och ägnat tid, kraft och möda att söka bevisa trons mysterier och oförklarlighet. Men det går inte att bevisa Gud, varken med bibelordet eller med tecken. Vi närmar oss Gud i tro och tillit. Maria var säkert lika förbryllad som någon annan vid ängeln Gabriels besök och hälsning till henne. Men det fanns ingen beräkning hos henne. Någon fråga om försäkring eller att ha facit på förhand. Hur detta skulle bli framöver. Tron är en skatt i hjärtat åker. Det är inte detsamma som att hon tar allt för givet. Hon pratar, hon frågar ängeln och hon får också svar. Men jag hittar ingen beräkning hos Maria. Den beräknande tron är alltid steget före. Den älskande tron bär nästan drag av likgiltighet. Den tar till sig vägbonadens hälsning. Gårdagen är förbi. Morgondagen har vi inte. Men idag hjälper Herren. När jag upptas av morgondagen så är det lätt att fastna i beräkning och bekymmer. Vi vet alla vad det innebär. Och för Maria skulle det varit lätt att också fastna där. Eller kanske ett steg till. Vad kommer jag att få ut av det här? Vilken nytta kan jag ha av det här? Hur får jag bästa avkastning eller resultat? I en kultur där nyttan står i centrum så är det lätt att det också blir det rådande i mitt inre liv. Men Maria flaggar inte med sin tro. Hon berättar inte vitt och brett till alla som hon möter. Hon väljer begrundan framför beräkning. Att gömma och begrunda i sitt hjärta. Hon gör det vid bebådelsen såväl som vid födelsen. En insikt att påminna sig om. Det som strös tunnas ut. Andliga erfarenheter som torgförs på gator och torg rinner oss snart ur händerna. Maria finner sin glädje i det fördolda, som Jesus senare själv skulle tala om. När du ber, går du in i din kammare. Stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Motsatsen till det fördolda är det synliga. Ylva Eggehorn skriver: Maria har två ansikten. Ett som är undandraget allas blickar och ett som är alldeles öppet mot världen. Ett som är vänt mot Gud i lovsång, ett som är vänt mot världen i utgivande tjänst. Skådandets och handlingens ansikten. Det hon skådat när Gud dragit henne till sig berättar hon inte om för andra. Denna hemlighet vittnar hennes liv om. I hennes röst ljuder tonen från silverflöjten. Det ansikte som är öppet vänt mot världen i kärlek står i förhållande till det ansikte ingen annan får se än den älskade. Maria är den mest öppna av alla människor i världen och den mest hemlighetsfulla av alla. Är det denna hemlighet vi behöver återupptäcka också i vår tid? Öppen av kärlek för världen kan endast den vara som inte längre är tillgänglig för världen. Endast den som är befriad från sig själv kan glömma sig själv. Inom såväl religionens som politikens värld så är en av paradoxerna just den att det ofta varit de tveksamma, lite motvilliga, de som inte sökt uppdraget som har visat sig vara de bästa ledarna. Vi påminns om Moses, Jeremia, Petrus, Timoteus. Men så snart det fördolda blir allt mer synligt, hejaklackarna, råden och puffarna som skjuter uppåt piedestalen, tappar ordet och livet plötsligt bäring, mening och innehåll. Luftslottet visar sig i all sin synlighet. Ja, det är ett märkligt möte där i Ein Kerem mellan den unga gravida kvinnan och den äldre gravida kvinnan. Ingen av dem skulle ju mänskligt sett kunna vara med barn. Men båda är det ändå. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Amen.